Ja, du Erik.
Ja.
Hur känns det när du ser Bellevue nu?
Märkligt. Och vad här? Många funderingar.
Det som du och jag funderar jättemycket på nu är det här huset med balkongen där din mor och den okända mannen står?
Kan vara. Mycket som talar för det. Det är det. Ställen som känns igen på andra foton, men ja, balkongen, kanske. Kanske.
Samtidigt så hittar vi inte riktigt vyn som ses på det där fotografiet.
Nej, det är sant, men det har gått 50 år också. Så att det kan ha förändrats. Se på ett annat håll så kan det stämma.
Absolut. Och hör du, på tal om ett annat håll, nu har vi kommit hit på baksidan, icke-kösidan av Bellevue. Och här hittar vi de här maffiga pelarna in till ingången, till trappan. Mm. Och de känner du också igen?
Ja, ja. Här har hon stått. Det har jag en bild på. Här står hon och ser glad ut. Helt säkert. Det är här.
Och vem tror du att har fotograferat henne här då?
Det är väl någon bästa kompis, kanske. Till honom eller henne. Något sådant. Någon som de känner i alla fall. Det tror jag.
Eller så är det din pappa som har fotograferat sin fest med.
Kan det också vara. Mm. Det hade ju varit något.
Hörde du?
Ja.
Hur säker är du idag efter faktiskt ganska långt sökande och letande? Hur säker är du på att det är din pappa som står med din mamma då sommar 1956 här i Hange?
Egentligen inte ett dugg. Fast jag hoppas. Och ända tills jag får motsatsen bevisad så tror jag på det.
Då är du ganska säker, tror jag.
Magkänslan säger att jag har nog rätt. Om han vill komma fram eller någon som känner till det så... Mm, de har gått i mål.
Hör du, samtidigt så skickar vi ju ut ännu ett upprop att... Om någon känner igen den där bilden som publicerades av dig på Hangebornas egen Facebook-sida i februari i år. Om någon känner igen den där mannen så borde man höra av sig omedelbart till dig. Men det visar sig att det var ganska svårt det här nu.
Ja, hittills har kammar noll. Det har varit många delningar, men nej, ingen känner igen eller vill inte komma fram med att de känner igen. Så... Om någon vet något så är det ju tacksamt att få reda på.
Nu kommer vi in på det som är riktigt spännande i ditt eftersök. Mm. När du säger det där att om någon inte vill, ska vi säga, blanda sig i.
Ja.
Vad har du för en teori egentligen? Det här är alltså sommar 1956. Mm. Möjligen din blivande i det läget far. Och din mamma är det, det vet du ju naturligtvis. Mm. Du är själv född i mars 63, ganska många år senare. Men alltså, hur hänger det ihop? Vad är din teori?
Ja, det är en bra fråga. Det har väl varit en romans som har lett med det ena till det andra. Och sen en midsommarnatt. Blev kanske en dröm, en verklighet, det vet man inte. Så sen är frågan vad som hände. Varför de inte blev ett fortsatt par och... Ja, vad hände helt enkelt?
Så du menar då att det här unga paret i så fall har haft ett mångårigt förhållande innan du blir till, kanske på just en midsommarafton?
Så kan det ju vara. Så kan det vara. Eller att man har haft perioder där man har träffats och så har det hänt det ena och det andra. Och sen av någon anledning så tog det ett slut, helt enkelt.
Det tog ett slut, du föddes, men du fick så att säga en helt annan pappa.
Ja, det ser ut så. Det verkar vara på det viset.
Och det är, om vi ändå kallar honom pappa Joel, som du har vuxit upp med.
Ja, det är sant. Visst är det så. Så nu vill man väl veta... Vill veta hur det kunde ha blivit också. Jag vet ju... Jag har ju facit hur det har varit, men man vill veta helt enkelt.
Mm. Naturligtvis.
Ja.
Sen vill du väl veta det också, att varför har det varit så mycket, har det visat sig, hemligheter? För du har kommit in ju på flera olika hemliga spår faktiskt, i och med att du har letat efter din riktiga pappa.
Jo, det har kommit fram både det ena och det andra. Så det är väl saker man håller inom familjen helt enkelt när det händer saker.
Hur känner du för det? Att man har så mycket hemligheter?
Blandade känslor. Kan förstå att man inte vill släppa fram, och samtidigt är det inte riktigt schysst med att inte berätta. Det ställer många frågetecken som inte hade behövts. Så att viss förståelse, men samtidigt också en besvikelse. Så nu vill jag räta ut de frågetecknen så det blir utropstecken istället.
Och det gör du med att, ja, vad gör du? Träffar släktingar, reser runt, gör DNA-test, det har du gjort.
Jo, det är rena detektivarbetet. Det blir mycket resande, mycket pratande, mycket forskande på alla sätt. Så man vill ju inte lämna någonting orört. Om det finns en chans att komma vidare på något sätt, så då testar man helt enkelt.
Hör du, vi ska berätta om de här hemligheterna som faktiskt är tråkiga nyheter för dig har varit. Och vi ska berätta om det du allt har gjort. Men Erik, hur vet du att Joel inte matchar med dig och ditt blod?
Det var nog egentligen en tillfällighet. Jag och min fasters dotter, vi gjorde var sitt DNA-test i våran jakt på släktingar. Och när vi fick resultaten så matchade vi inte. Det fanns ingenting vi hade gemensamt, trots att vi skulle vara kusiner. Så nära kusiner man kan komma. Och då lade den ena pusselbiten till den andra och kom fram att det som skiljer oss åt är ju på pappas sida, som borde varit hennes morbror. Det stämde inte.
Till exempel i ditt test så hade du ingenting svenskt, medan Joel då, som skulle vara din far, han var finländsk och svensk.
Ja, det stämmer. Jag hade varken svenskt eller skandinaviskt. Jag hade finländskt och brittiskt att gå på. Så det ställer ju många frågor till en.
Det här är ju ett test som du har gjort tillsammans med din, så att säga, kusin då,
ja,
ganska nyligt. Blev du alls förvånad?
Både och. Jag har väl anat att det har varit någonting som inte har stämt. Det har känts så. Samtidigt så var jag ganska övertygad om att det var min pappa jag levde med, och att jag hade den släkten jag trodde jag hade. Så på så vis var det nog både förvåning och lite chock. Det var det.
Men på vilket sätt har du haft en känsla av att Joel, då, och din pappa som du har levt med, att ni inte hörde ihop, att ni inte hade de där blodsbanden?
Ja, dels att jag och min lillebror, vi skilde oss åt ganska mycket. Det gjorde vi. Och det har varit en känsla helt enkelt, att det har varit någonting.
Och sen när man ser utseendemässigt,
jo,
jag har fått se fotografier nu. Så liknar du inte Joel särskilt mycket?
Nej, det gör jag inte. Och jämfört med den här andra bilden så hade jag väl satsat på att det hade varit den här andra som var far till den här pojken. Det hade jag nog gjort.
Ja, det är ju, du är ju inte den enda som gör det.
Nej.
Du har fått de reaktionerna. Jo, visst liknar mannen på balkongen i Hange. Han liknar dig.
Jo, det är sant. Det är därför jag är nyfiken. Inte att sätta någon dom över någon, men jag vill ju veta vad som hänt helt enkelt. Och om jag eventuellt har några halvsyskon, så skulle det vara kul att få kontakt med dem också.
Nu när du berättar och vi träffas, Erik, så du ser ganska tillfreds ut ändå. Harmonisk, inte olycklig. Lite ler du här samtidigt på Bellevue-trappan. När du nu har kommit så här långt för att titta på det här stället. Men det är ändå viktigt för dig.
Ja,
hur mycket det finns det där innanför västen, den här längtan efter att få åtminstone veta?
Ja, det är prio ett. det är det. Det finns många saker jag vill ha reda på ifrån historien. Vem han var, hur det kom sig och hur det inte blev dem. Och sen vill jag veta mer om mammas släkt helt enkelt. Hur det kom sig att man kom från Terijoki till Helsingfors och vad som hände där och så vidare.
Vi har nog, Erik, valt en riktigt grå dag ute på Hangeudd. Det småregnar. Det är inte mycket ljus över denna dag. Nej. Absolut inte jämfört med hur solig den var då sommaren.
Sommar 56, ja.
Sommar 56, när du har sett på fotografierna av mor din och ja, eventuellt din riktiga pappa.
Ja.
Det vet du inte ännu. Nej. Tror du att du kommer att få veta det här nu?
10 000 kronors frågan. 50-50. Det beror lite på hur mycket jobb jag lägger ner, men intresset kommer jag ha och jag har inte så mycket att förlora. Det är bara vinst allting som kommer fram.
Det konstiga är, för det första, att ingen har hört av sig och säger, jo, den här mannen känner vi ju igen. Mm. Vi vet vad han heter, vi vet om han finns och var han levde sitt liv och så vidare. Det andra underliga är att det inte heller i släkten finns riktigt någon som vet så mycket. Och här kommer vi in på flera hemligheter, eller hur?
Mm.
Hur gammal var din mamma då när hon miste både sin mamma och sin syster? Tonåring?
Ja, medeltonåring, 15-16. Dottern, 8 typ. Något sådant.
Och det var alltså en tragisk händelse i Helsingfors där din mamma växte upp då i sin familj. Mm. Sen flyttade hon till Sverige och faktum är att ni hade aldrig kontakt med hennes finländska släkt efter det här. Eller hur?
Inte så mycket vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej. Jag har inga minnen av det åtminstone.
Var det konstigt eller var det naturligt för ett barn?
För ett barn var det säkert inte så konstigt. Jag tänkte inte på det för en nu i vuxen ålder kan man säga. Men som barn var det väl fullt upp med livet så att det var inget man reagerade över. Det fanns många andra kusiner att ha kontakt med.
Och det här med mormor som då drunknade faktiskt tillsammans med sin yngre dotter. Det är bekräftat för du har också visat mig den här lilla artikeln som fanns i Hufvudstadsbladet då när det hände.
Jo, det stämmer. Det blev en artikel i tidningen om det. Och det är väl samma sak där. Man vill veta varför och hur det kunde gå så illa helt enkelt.
Det skedde i Helsingfors. Mm. Och ungefär vid Högholmsfärjan vad jag förstod.
Ja, det var där. I 51 hände det. Mm.
Men det här är någonting som alltså din mamma aldrig har nämnt för dig?
Nej, jag har inte hört om det tidigare. Så det har kommit fram nu. Det har det gjort.
Så där har vi en, om vi säger så, hemlighet till. Förutom det där med att du aldrig fick veta vem din pappa var. Om det är så.
Ja, hemlighet. Ja, i alla fall någonting man har valt att inte prata om. Det är kanske ingen som har frågat heller, så att därför har det inte kommit upp heller, förrän nu. Så nu ställer jag alla frågor istället.
Ja. Mm. Tror du att det här har någonting med varann att göra? Att för att det här hade hänt din mamma, när hon flyttade och fick ett nytt liv sen i Sverige, så ville hon att allt skulle vara så tyst som möjligt?
Det kan vara så. Det kan ju vara ett skydd som du sätter upp för att överleva själv helt enkelt. Att man lägger det bakom sig och vänder blad.
Mm. Vad gör du nu med den här vetskapen om din mammas bakgrund?
Ja du, det är väl samma sak där. Detektiven får fortsätta jobba helt enkelt och se vad man kan få reda på utan att man för den delen sårar någon, för det handlar det ju inte om. Det är bara att få reda på vad som har hänt, inget annat.
Nej. Mm. Det som har hänt för dig, Erik, är att du har plötsligt fått kontakt med ganska många släktingar som du inte haft någonting att göra med tidigare, eller hur?
Ja, det är väldigt positiva. Det känns bra. Sen är man ju alltid tveksam till det här med så kallad DNA-test, men det verkar ju trots allt finnas fakta bakom. Så att när man fått kontakten med släktingarna så har man fått det bekräftat att det fungerar helt enkelt.
Ja. Mm. Ni har jämfört och du har andra som är intresserade av släktforskning och så, eller hur?
Jo, det har jag. Så jag har väl de som hjälper mig också. Absolut, jag är inte helt ensam i det här jobbet. Det är jag inte.
Och det ska vi säga, släkten, den finns alltså i Finland?
Ja då, det gör den.
Hela vägen kan vi säga.
Ja, det är därför jag är här.
Det är därför du är här. Mm. Och precis här vid Bellevue i ett småregnigt hange faktiskt.
Precis.
Erik, ska vi ännu drömma oss bort? Vad gjorde det här unga, vackra paret här, tror du? En sommardag i juli. Hon har ju faktiskt kickat också ett vykort till sina släktingar med Bellevue på och skrivit hälsningar från Hanne.
Ja, de njöt väl av förhoppningsvis ett bättre väder och solsken och stranden och varandra. Och hade det gått.
Och såg en framtid ihop kanske?
Ja, det gjorde man kanske.
Som av någon anledning aldrig blev av. Hon fick, eller valde, en annan man i alla fall. Men du blev minnet,
ja, det
av kanske kärleken.
Ja, det kanske var en midsommarnas dröm. Jag vet inte. Det verkar så. Mm.
Vi ska ju säga det här ifall någon funderar att din lillebror, han blev sjuk. Han finns inte längre. Han har gått bort för ett antal år sedan. Joel, mannen som då har varit så att säga som din pappa, han finns inte heller längre. Nej. Och din mamma måste ju säga, hon finns inte heller riktigt med i verkligheten, eller hur?
Nej, hon är inte så. Hon är lite mer i sin egen värld nu. Så att det är inte mycket vi kan kommunicera, tyvärr.
Så det är också kanske orsaken till att du nu kan leta och gå ut med ditt letande. Du är ensam och fri med det.
Ja, som sagt, det finns inget att förlora. Det är bara bonus om det kommer fram något mer. Så är det. Det sårar inte någon, det tror jag inte.
Tack ska du ha.
Tack själv.